Hej, Hanna heter jag. Jag och min man Mikael, vi är med här i kyrkan sedan ganska många år tillbaka. Och det är väl första gången jag kan titulera mig som en nyårskonferenstalare. Nej, jag skojar bara. Men att tala på nyårsafton, det är väl lite kul, kanske? Kul att se er allihopa. Jag hoppas ni har haft en härlig jul. Det har jag haft fullt med... massa god mat, barn som skriker och leker. Ja, det har varit underbart. Kalanka missade jag för jag åt. Men han kommer nästa år igen, har jag hört. Klockan 3 varje gång, det är helt otroligt. Yes. Jättekul att ni är här. Våra pastorer Patrik och Kicke, de är uppe i Västerås. Patrik har talat på en konferens där uppe. En ungdomskonferens, så han är ju precis som hemma. Och de är på väg hit och ska fira nyår med oss här. Vi kommer ha nyårsaftonsfest här idag. Och är det så här att du känner, jag har inte anmält mig till den, men jag skulle vilja stanna kvar och fira nyår här på Hope. Så är ni jättevälkomna i alla fall. Banketten nästa lördag är riktigt en höjdpunkt på året. På nästa år. Som vi alltid har kul. Det är som lite vårt församlingsmöte. Men vi har riktigt roligt på våra banketter. Det är kul att få klä upp sig lite fint. Och gå på långbord och det är dukat. Och god mat och sådär. Så jättevälkomna på det också. Men nu ska jag börja predika. Och jag har inte varit så duktig den här gången. Så det finns ingenting på skärmen. Men det finns i eran bok. Som heter Bibeln. Och jag tänker att vi alla kan läsa idag ifrån... Johannes 4. Så om du har din bibel med dig eller bibelappen i telefonen så går det jättebra i Johannes kapitel 4. Och vi ska börja där. Vi ska faktiskt ta oss igenom det här. Och det här är en av mina absoluta favoritberättelser. Det är när Jesus träffar på den samaritiska kvinnan vid brunnen. Och den har jag läst många, många gånger. Och den här gången satt jag med och läste den. I The Message, så vi kommer ta det på i den här översättningen. Som jag tyckte är riktigt, riktigt bra. Så häng med mig, vi börjar i de första verserna där. Och det står så här i The Message. Jesus förstod att fariseerna höll räkning på hans och Johannes dop. Fastän det var lärjungarna och inte Jesus som utförde själva dophandlingen. De hade talat om att Jesu dop hade blivit populärare än Johannes, så att de framstod som konkurrenter i folkets ögon. Därför lämnade Jesus den judiska landsbygden och drog sig tillbaka mot Galileen. Vägen dit gick genom Samarien. Han kom till Sykar, en samarisk by intill den åker som Jakob hade gett sin son Josef. Jakobs brunn var fortfarande i bruk. Jesus var trött efter vandringen och satte sig vid brunnen. Det var mitt på dagen. Och vi stannar där. Och som så många av er har hört så är det så här att det står att Jesus går genom Samarien. Och det här var någonting som judarna inte alls gjorde. För de gick aldrig genom Samarien. Och det stämmer att det är den rakaste vägen, det är den närmsta vägen. Judén ligger här, sen ligger Samarien, sen ligger Galileen. Och den rakaste vägen är ju naturligtvis att gå rakt igenom. Men det gjorde de aldrig, för de gick aldrig genom Samarien. Judarna skulle aldrig på något sätt gå genom en samaritisk by eller beblanda sig eller röra eller ens prata med samarier. Och det var för att de var ett orent folk. Samarierna var ett blandat folk av judar och hedningar, alltså andra folk, genom att de var i Babylonien och allt sånt där i historien. Men det var en gång i tiden judar som har blandat sig med andra folk och så skapat sig sin egen religion. Och det ansåg judarna att de var orena, så att de skulle aldrig få för sig att gå genom Samarien. Hellre går de en annan väg. De går en omväg för att ta sig från Judén till Galileen eller tvärtom. Så det här att Jesus var tvungen, det var han ju inte alls tvungen att göra som jude. För han skulle egentligen gjort som alla andra, tagit en annan väg om förbi. Men så här är det med Jesus. Han kommer alltid gå fel väg för att möta någon. Hon kommer alltid gå den vägen han inte borde gå för att möta dig. Han kommer alltid lämna de 99 andra fåren för att finna det förlorade fåret. Så det var inte alls så här att han var lat och han gick där, för han visste han skulle möta någon på denna vägen. Och faktum är att han dog ju på korset för att möta dig. Om vi fortsätter och läser verserna 7 och 9 så kommer vi läsa om den här samaritiska kvinnan och hennes möte med Jesus. Och jag kommer läsa i The Message hela vägen här. En kvinna, en samarier, kom för att hämta vatten och Jesus bad om lite att dricka. Lärjungarna hade gått in till byn för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan tittade förvånad på honom. Ska du, en jude, be mig, en samarier, om något att dricka? Frågade hon. På den tiden ville judarna inte på några villkorsvis ha med samarien att göra. Och vi ska titta lite på denna texten, just de här få meningarna, för att vi verkligen ska förstå hur oväntat det här mötet egentligen var. Från hennes sida i alla fall. För det första så är Jesus en jude i Samarien. Eller vid Sykars brunn, det borde han inte vara. Men han borde inte heller vara vid en brunn mitt på ljusa dagen. För att i Israel i Mellanöstern kan man ju tänka att mitt på dagen så är det riktigt, riktigt varmt. Du gick inte till brunnen mitt på dagen. För att temperaturen var så hög. Och man bara inte var där. Man var hemma när det är som varmaste timmarna mitt på dagen. Man gick där antingen på morgonen eller på kvällen. Han var en man. Och han är inte heller vid brunnen. För att hämta vatten så är det ju faktiskt i de allra flesta kulturerna på jorden. Det är kvinnor gör att hämta vatten. Det är kvinnor och det är barn som går och hämtar vatten. Så en man är ju inte vid brunnen heller. Och dessutom är han en judisk man som pratar med henne. Så från hennes perspektiv att hon ens skulle möta en man, en judisk man vid en brunn mitt på dagen, det skulle egentligen inte hända. Men så är det med Jesus. Han vet ju precis vad han gör. Han visste att hon skulle komma där och hämta vatten mitt på ljusa dagen. När hon försökte undvika alla andra människor. För hon förväntade sig inte att träffa någon där, tror jag, mitt på dagen. Och det får vi läsa om lite här lite senare. Men så kan det vara med Jesus att vårt möte med Jesus är ganska oväntat. Eller det kan vara det ibland i alla fall. Det kan vara så ibland att när man kommer till Jesus och man ber och så tänker man. Man ställer honom en fråga kanske och så väntar man på svaret man egentligen själv vill höra. Och så säger han någonting helt annat. Har ni varit med om det? Eller så vill man ha vägledning i en specifik situation och man kommer till honom och så påminner han honom istället än om att söka honom först och så kanske du så får du det andra också. Eller så kommer man till Jesus och så ber man honom att ta bort det där bekymret eller problemet eller det där som tynger en. Och så istället säger han, håll ut, vänta, förtrösta på mig. Det är inte de orden man kanske vill höra om man kommer till honom och ber, ta det här, det är jättejobbigt. Men istället säger han, håll ut. Det är oväntat ibland att få möta Jesus. Eller så förväntar man sig inte att möta honom alls överhuvudtaget. Man kanske går där på Växjös gator. Och så är det någon som säger hej vid Palladium. Det kanske är så man möter Jesus. Eller hur? Men vad det än är, hur du än möter honom, så är det också för att han vill visa dig att han är alltid i kontroll. Han har koll. Han har koll på vart du är och vad du gör, vad du känner, vad du tycker och vad du bär på i ditt hjärta. Han har koll. Och hur du än möter honom och vad du än tror att han ska säga till dig eller du förväntar dig att han ska säga till dig, så kommer han att förmedla den sanning som du behöver. Oavsett om det är någonting du inte tror eller tycker, så kommer han att visa dig en väg ur. Om vi fortsätter här lite då, så ser vi vad de säger mer i verserna 10-15. Om du visste hur mycket Gud vill ge dig och vem jag är, då skulle du be mig om dricka och jag skulle ge dig friskt levande vatten. Du har ju inte ens en hink och det är en djup brunn. Var ska du få ditt levande vatten ifrån? Är du för mer än vår anfader Jakob som grävde den här brunnen och drack ur den med barn och boskap och allt och gav oss den i arv? Alla som dricker vattnet här blir törstiga igen. Men den som dricker mitt vatten blir aldrig törstig igen. Aldrig mer. Vattnet jag ger blir till en springbrunn inom honom där evigt liv väller upp. Ge mig det vattnet, bad kvinnan, så att jag slipper bli törstig och gå till brunnen hela tiden. Vet ni, vi är skapade till Guds avbild. Det finns någonting i oss, som vi tror i alla fall som kristna, att det finns någonting i oss. Det finns ett hål, ett tomrum som ingen annan kan fylla än skaparen själv. Och man kan söka, många människor söker allt möjligt. I rikedom, i pengar, i karriärer eller i familjen eller vad som helst. Det är en hobby man är riktigt duktig på. Man söker bekräftelse av på många olika sätt. Men det finns bara en som kan fylla det där tomrummet i våra liv. Och många vet inte ens att de söker det där. De bara försöker fylla det med massa saker. Hon visste inte ens vad hon sökte när hon kom till brunnen. Hon ville ha vanligt vatten. Hon kom för att hämta vanligt vatten. Men när Jesus talade om för henne om att det fanns det levande vattnet. Det finns någonting som jag har som du inte kan hitta något annat, på något annat ställe. Genast så vill hon ha det direkt. För det finns inget annat som kan fylla oss än det som Gud har. Han har skapat oss. Bara han kan fylla det rummet. Och så är det med alla som söker. När de får veta om att Jesus är det levande vattnet, då vet man att det vill jag ha. Och det räcker att smaka lite grann för att veta att det där fyller mig och jag behöver inte törsta mer. Fast mer. I verserna 16-19 så kan vi läsa, om vi fortsätter. Gå och hämta din man och kom tillbaka med honom, sa Jesus. Jag är inte gift. Nej, så kan man uttrycka det. Jag är inte gift. Fem gånger har du varit gift. Och mannen du lever med nu är du inte gift med. Så nog talade du sanning alltid. Du måste vara en profet, svarade hon då. Jesus uppenbarade hennes synd för henne när de stod där, när de var där vid brunnen. Och sann frälsning innebär just det. Det är omvändelse från synd. Ett erkännande att man behöver frälsaren och en omvändelse från synd. Det blir inte så här att ja, men nu blir jag frälsad, nu är jag perfekt och jag kommer aldrig synda mer. Nej, det vet vi att så är det ju inte. Vi gör nog saker som är dumt hela tiden. Men att bekänna sin synd och vända om och om och om och om och om igen. Det är det som är frälsningen. När man förstår att Jesus kom för att ge sitt liv för mig. Och jag behöver omvända mig från det som kallas synd. Men det fina här är ju, det här kan man göra på massa olika sätt, predika synd. Och vi alla känner till, eller många av oss känner till, den så kallade syndakatalogen som har funnits. Och du får inte göra det, och du får inte göra det här, och det där är fel. Och så är det ju. Men det Jesus gör är att han talade om, han uppenbarade hennes synd så tydligt. Men utan att trycka ner henne, utan att få henne känna sig värdelös. Utan att förenmjuka henne. Utan att tala om för henne, du är så oren. Du är så hemsk. Utan han talar om sanningen. Men i hans sanning finns alltid nåd och kärlek. Hon hade varit gift 5 gånger, vilket inte var accepterat då att vara skild. Och hon var ihop med en man som inte var hennes. Så det var inte rätt. Men när Jesus förmedlar en sanning så är det aldrig bara att så här är det, utan så här är det. Men det finns nåd och det finns kärlek. Eller hur? Nåd och kärlek. I Johannes 3:17 så står det så här: inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och det är det som är det mest fantastiska. Jesus var tvungen att dö på korset för vår synd, för att ta bort det mörker, den synden som skiljer oss från Gud, för att ge oss nåd och kärlek. Så att vi förstår att genom det så finns ju liv. Genom det så finns ju en framtid och ett hopp. Och så fortsätter vi i verserna 20-26. Du måste vara profet, sa hon då. Förklara i så fall en sak för mig. Våra förfäder tillbad Gud här på berget. Men ni judar tycker inte att någon annanstans än Jerusalem duger, eller hur? Tro mig, kvinna. Det kommer en tid när ni Samarier varken kommer att tillbe fadern på detta berg eller i Jerusalem. Ni famlar i mörker och tillber i blindo. Vi judar ser klart och det ligger i öppen dag vem vi tillber. Guds räddningsaktion blir tillgänglig genom judarna. Men snart, ja redan nu, spelar det ingen roll vad man kallas eller var man tillber. Det är hur man är, hur man lever som beräknas för Gud. Det måste ingå i tillbedjan att ens ande strävar efter sanningen. Det är sådana människor fadern letar efter. De som helt enkelt är sig själva när de tillber honom. Gud är ren existens, ande. När man tillber honom måste det komma ur själva ens egen existens. Ens egen ande. Ens eget jag. Det måste vara i kärlek. Jag vet inget om det, svarade kvinnan. Det enda jag vet är att Messias ska komma. Och när han gör det, då får vi veta allting. Det är jag, sa Jesus. Du behöver inte vänta eller leta längre. Det är ganska många verser här som kan vara lite krångliga att förstå. I den andra, den traditionella översättningen som vi brukar läsa, folkbibeln eller vilken man läser, brukar du tala om att tillbe Gud i ande och sanning. Det som Gud vill ha är ju dig. Gud vill ju ha hela dig. Varje del av dig. Det är det som det betyder. Du kan inte lura honom och ge honom. Du visar upp en fin fasad och det här är jag. Ta den delen. Men det som är jobbigt och mörkt i mitt liv, den behåller jag för mig själv. Det kan man göra för alla andra. Och så är det ju faktiskt, om vi är lite ärliga. Vi visar ju faktiskt upp lite vår bästa sida. Och de som känner oss bäst, de som man bor i samma hus med, de känner ju till ens lite mindre trevliga sidor. Skulle nog min man kunna berätta för det. Men så är det inte med Gud. Vi kan inte ge honom en fin sida som att han inte vet vad som finns där bak. Han känner dig, hela dig, varje cell av dig, varje liten atom. Jag såg på Instagram att Henrik sa förra veckan att liksom han känner varje hårstrå på ditt huvud. Det står i Bibeln också. Tillbe honom i ande och sanning, alltså helhjärtat. Och varje del av ditt liv, alltid. Ge honom inte bara söndagarna. Eller när du går på hemgruppen eller connectgruppen. Eller när du mår bra. Ja, men då Gud, då kan du få en del av mig. Nej, ge honom hela dig. Alltid. Och sök inte bara det häftiga i Gud. Utan sök Gud i all din enkelhet och din ärlighet. Det häftiga kanske kommer. Men det viktigaste är ju din dagliga relation med honom. När du möter honom varje dag. När du spenderar tid i hans ord. När du talar med honom. Det är ju det viktigaste. Och så när du är på toppen eller folk frågar dig, Ja, eller... Vad är ditt breakthrough moment? Alltså, vad... Så kan det vara när man har vandrat länge med Gud och man ser någon som man ser upp till. Kanske någon gudskvinna eller gudsman. Och man frågar dem, vad är din breakthrough moment med Gud? Vad är det tillfället där, yes, nu bara har jag det. Nu är jag den där kristen som jag vill vara. Nu har jag det. Jag skulle tro att de allra flesta säger att det finns inget sånt breakthrough moment. Visst finns det höjdpunkter i ens liv som man går tillbaka till. Där man visste, där Gud, där kom du. Där fick jag ett bönesvar från dig. Där fick jag möta dig. Sådana tillfällen finns i ens liv. Men vet ni vad det allra mest finns, tror jag? Är trofasthet och uthållighet. Att man fortsätter komma. Fastän det är tufft och jobbigt i livet. Att du ändå går till kyrkan på söndag. Att du ändå tar dig tid att läsa Guds ord. Att du ändå tar dig tid att be. Att du kommer i alla fall fastän det är jobbigt. Och du går igenom sorg eller du går igenom något tufft. Att du fortsätter att komma. Att du fortsätter att låta pastorn i församlingen. Eller en annan ledare eller mentor du ser upp till. Din connect-gruppsledare eller hemgruppsledare. En bibellärare eller vänner du har runt omkring dig. Som har ett positivt gott inflytande på dig. Att du fortsätter att gå till dem. Och låter de människorna tala in i ditt liv. Att du är trogen och trofast. Och det är hårt jobb. Att fortsätta att vara det. Men det tror jag de allra flesta skulle säga. Trofastheten att alltid dyka upp. Just keep showing up. Söndag efter söndag, just keep showing up. Ska vi fortsätta? Verserna 27-30. Står så här. I samma ögonblick kom lärjungarna tillbaka. De blev helt ställda. De kunde inte tro att deras mästare satt och pratade med en sådan kvinna. Ingen sa vad han tänkte, men det syntes på dem. Kvinnan förstod det och gick sin väg. Men i brådskan glömde hon vattenkrukan. När hon kom tillbaka till byn började hon berätta. Kom, får ni se en som visste allt jag hade gjort. Han kände mig bättre än jag gjorde själv. Kan det vara Messias? Och Messias är ju det som judarna väntade på, så de kallade det för frälsare eller räddare. Enligt judiska religioner så väntar man fortfarande på Messias som ska komma och rädda dem. Kan det vara Messias? Och byborna gick för att se efter själva. Det här är ett varnande exempel, tycker jag. När lärjungarna fick se dem så tänkte de, hur kan Jesus prata med en sån kvinna? Och de sa ingenting, men det syntes på dem. Kvinnan förstod det och gick sin väg. Lärjungarna fick henne alltså att gå ifrån Jesus. Men kvinnan, hon gick in till byn och talade om för alla andra, kom och se den här mannen. Kvinnan får ju alla att komma till Jesus. Hope Church, låt oss aldrig vara några som får folk att gå ifrån Jesus. Även om vi inte säger någonting. Det här, de sa ingenting, men det var deras attityd och deras blickar. Jag talar speciellt till Hope Church nu. Låt oss aldrig vara som de här lärjungarna. Att med dömande blickar, utan ord, bara, hur kan du, liksom, Jesus, hur kan du prata med den här? Hur kan vi låta en sån här människa komma in genom våra dörrar? Låt oss inte ha den attityden. Låt oss vara som kvinnan alltid, som visar han känner, som känner mig utan och innan. Gå till honom. Han har det där levande vattnet. Förstår du vad jag menar? Därför är vi är så tjatiga om kultur i den här kyrkan. Med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. Det kommer vi fortsätta att tjata om. För vi har bara en chans att göra ett första intryck. Vi har bara en chans. Så, eller hur? Kom igen kyrkan, låt oss fortsätta. Ge det där leendet. Hälsa på människor när de kommer in. Säg välkommen. Vill du ha en kopp kaffe? Vad som helst. Vi har bara en chans. Vi vill inte vara som lärjungarna som tittar fördömande med en dålig attityd. Utan vi vill få folk att känna sig välkomna och bli varmt omhändertagna här, eller hur? För sen för vi dem till Jesus och då gör han resten. Om vi bara kan få dem till Jesus, han som har det levande vattnet, så tror vi att där får de någonting de behöver, eller hur? Så vi hjälper varandra, eller hur? Vi peppar varandra, vi fortsätter. I vers, nu hoppar vi lite och så går vi fram till verserna 39-42. 39-42, hoppa lite i kapitlet. Och hon gick alltså tillbaks in till byn. Och då står det så här. Många av de samariska byborna blev anhängare till Jesus tack vare att kvinnan berättade att han visste allt som hon hade gjort och kände henne bättre än hon gjorde själv. De bad honom stanna och i 2 dagar stannade Jesus. Och många fler lade sina liv i hans händer när de hade hört honom tala. De sa till kvinnan, nu behöver vi inte gå efter vad du längre har sagt. Nu har vi hört honom med egna öron och förstått att han är den som ska rädda världen. Det här tycker jag är häftigt. Och det här är någonting som faktiskt var viktigt för mig att förstå. Det första ser vi ju att, jag kan läsa hur det står faktiskt i Folkbibeln, så står så här. I vers 42. Nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Hon gick till byn och berättade. Den här mannen, han vet allt om mig och känner mig utan och innan. Och han har någonting som vi alla behöver. Och de fick tro på hennes ord först. Ser ni det? De blev intresserade av Jesus på grund av hennes iver och hennes passion och det hon berättade. Dina vänner måste också få en tro, kanske först på din tro, genom att du berättar om din tro. Då ser de att, jaha, det är något speciellt med den där Jesus du tror på. Vad häftigt att när du bad och hittade dina nycklar. Kan man verkligen be om försvunna nycklar? Ja, det kan man verkligen be om. Ja, men förstår ni? Folket de fick en tro på hennes ord innan de mötte Jesus. Och så kan det vara med människor i vårat liv. De behöver få en tro på min tro innan de möter honom. Förstår ni hur jag menar? Och det visar vi ju enklast genom att vara oss själva. Genom att leva våra liv och tala om den här mannen som vi har mött. Sedan fick de själva möta Jesus. Och de fick tro på honom. Att de själva fick höra hans ord. Och se honom. Men det började med att de först fick tro på hennes ord och hennes berättelse. Så vad är din story? Vad är du i den här processen? Du kanske är vid brunnen. Du kanske är där just nu i ditt liv och du ska bara hämta vatten. Du ska bara ha vanligt vatten. Du kanske bara försöker fylla dina dagar med jobb och familj och vänner och allt sånt där. Kanske ännu mer. Du kanske vill ha det allra senaste i allt. Jag vet inte hur ditt liv ser ut. Du kanske mår jättebra just nu och tänker att nej, men jag behöver inget annat. Jag har det ganska gött. Eller så är du i botten och du känner att alla andra har det så bra. Ingen behöver kämpa med det jag kämpar med nu. Och jag tittar på den och hon verkar ha allting perfekt. Var du än är så har Jesus det du söker. Var du än är i ditt liv, i din process, hur du än mår, om du är här uppe eller här nere eller mitt emellan. Och det är ganska okej. Så behöver du ändå fylla dig med mer av honom. För han är den enda som kan fylla det behovet du har. Den där friden på insidan som du inte kan hitta någon annanstans. För han är det levande vattnet som gör att du inte behöver törsta mer. och leta efter bekräftelse på någon annan plats. Och det gäller oss alla. Det gäller den som inte känner honom än, som inte riktigt vet att man behöver honom än. Hon visste inte det från början, denna kvinna, att hon behövde det här levande vattnet. Men då talar jag om det för dig nu. Du behöver Jesus. Eller det gäller gammelkristna som har varit frälsta i 40, 50, 60, 70 år plus. Jag vet inte. Du behöver honom lika mycket. Vi behöver alla Jesus lika mycket. Och vad du än kämpar med, vad du än har problem med, så finns det alltid ett svar. Och det finns i den här boken, det finns i hans ord. Och det finns i hans närhet när du söker honom. Och är du gammel kristen och fortfarande kämpar med saker, så vet du absolut vad du ska söka. Du vet att det finns hos Jesus. Eller så är du här och så kämpar vi med det här att, hur ger jag vidare om min tro till någon annan? Får det så lätt som det låter att dela av Jesus på ett naturligt sätt? Du behöver inte vänta med att bli perfekt kristen för att kunna dela med dig om vem Jesus är för dig. Du behöver inte ha allt perfekt. Du behöver inte må bäst hela tiden för att kunna tala om att jag var i kyrkan igår och det var riktigt kul. Du behöver inte ha och vara på topp för att dela med dig av Jesus. Den här kvinnan hade inte hunnit på den här tiden hon fick möta Jesus och gå in i byn och tala om för alla människor, jag har mött en man. Hon hade inte hunnit liksom flytta ur med den mannen hon levde med nu och ställa allting till rätta. Hon var inte perfekt på något sätt. Men det fick henne att berätta om Jesus. Att hon hade mött någon som gav henne något hon verkligen behövde. Du behöver inte ha allt perfekt för att berätta om Jesus. För det funkar inte så. För du kommer aldrig komma dit. Vi kommer inte ha det perfekt förrän vi själva är i härligheten hos Gud. Och det kan ju dröja lite till, eller hur? Jag vill leva lite till. Men så småningom kommer jag se honom face to face. Och det kommer vara underbart. Men just nu här, när vi lever här, det behöver inte vara perfekt för att du ska kunna tala om för någon annan om vem Jesus är. Jag vill utmana dig som känner Jesus att det här året, ta ditt nästa steg att berätta mer om Jesus för andra. Och det kan vara, jag vet, jag sa detta för inte så länge sedan, att vissa av oss kanske har väldigt, väldigt svårt att skapa ett tillfälle att tala om Jesus. Vissa personer är extremt utåt. Min svärfar är sån. Han kan tala om Jesus med precis vem som helst. Han är ute och går med min hund. Och vi tycker, varför är han borta så himla länge? När kommer han hem någon gång? Men då har han träffat någon han aldrig träffat, en annan hundägare. Och så står han där och bara berättar om Jesus. Han är sån där som bara, han bara bubblar om Jesus hela tiden. Han är nog min största föredöme i att bara bubbla om Jesus. Han låg på sjukhuset en gång. Han hörs ju. Och vi visste inte vilken avdelning han låg i. Så vi gick där. Men tror du inte vi hör honom långt i korridoren? Ja, men där är min svärfar. Så är det bara att följa rösten. Och så är han uppe ur sin säng. Det var ett fyrabäddsrum. Är han uppe ur sin säng och står och pratar med någon annan där vid hans säng. Den stackars mannen som låg där. Han kunde inte gå någonstans. Det är ett perfekt ställe att vittna om Jesus. Där stod han. Alltså han hittade tillfällen hela tiden. Han är underbar. Vissa människor, och Stefan, du utförde dem här hos oss, skapar tillfällen att bara, Jesus. Jag vet inte vad du säger. Jag sköt en älg och det var Jesus, jag vet inte. Men vissa människor har det där. Och du, om du sitter här och är världens blygaste människa, du behöver inte känna prestationsångest för det, för du är inte Stefan. Men vet du vad? Någonting jag tror är att tillfällena kommer hela tiden. Du behöver inte alltid skapa dem, för de kommer. Hur var din helg? Vad gjorde du igår? Alltså, jag var lite med familjen och sådär. Kolla lite fotboll. Jag kollar aldrig på fotboll. Men jag vet inte vad ni säger. Eller så säger du, jag var på Hope igår. ha, vad är det? Vad med den här församlingen, den kyrkan jag är med i? Är du med i kyrka? Ja. Det kanske är någonting du måste utmana dig mer nästa år. Att ta tillfället som kommer. Och för dig som kanske är lite mer utåt, kanske utmaningen är skapa dina tillfällen. Planera att fika med någon, träffa regelbundet och skapa tillfällena. Jag vet inte vad du är, men utmana dig själv. Jag talar verkligen till mig själv nu. Jag ska utmana mig själv att skapa mina tillfällen. Och för någon annan som sitter här, du kanske måste utmana dig själv att ta dina tillfällen. Förstår ni hur jag menar? Men ta dem, skapa dem. Bara berätta om Jesus. För ingen kan gå emot dig om din personliga upplevelse av att du har träffat Jesus. Eller hur? Så Hope Church, vi ska utmana oss det här året som kommer. Vad ska vi göra för att berätta om Jesus? Hur ska vi skapa våra tillfällen? Hur ska vi kunna fånga våra tillfällen? Hur många vill vi kunna själva vara med och döpa när vi sätter upp våran dopgrav här? Hur många dop ska vi ha i år? Hur många ska du få vara med och döpa? Det är spännande tanke. Vi ska ha dop snart. Januari någon gång, va? Ja. Är du intresserad av att döpa dig så bara ta kontakt med någon av oss. Mig, Henrik, Kerstin, vem som helst. Så döper vi dig i en pool. Det är jättekul. Men Gud har någonting nytt för dig. Och som vi har sagt här innan, oavsett hur ditt 2017 såg ut. Det kanske var ditt bästa år någonsin. Eller ditt tuffaste. Eller helt okej. Tro att det finns ett nästa steg för dig. Det finns definitivt ett nästa steg för oss som kyrka. Om du inte har hängt med det här året så hoppa på. För det händer saker i den här församlingen hela tiden. Det finns ett nästa steg för oss som Hope Church. Och det tänker vi inte missa. Vi tänker ha mer Mission 11. Vi tänker satsa ännu mer i Växjö. Vi håller på med församlingsplantering i Växjö. Och det är skitspännande ska jag säga. Men det händer saker här. Och det händer saker här i Vetlanda, i denna lokala församlingen. Haka på. Utmana dig själv. Om du inte vet vem Jesus är. Nummer ett. Ta reda på vem Jesus är. Och det kan du göra här i denna kyrkan. Med oss. Eller. Jag ska berätta för mer människor om Jesus här. Skapa mina tillfällen. Eller fånga mina tillfällen. Ska vi göra det? Kommer bli ett bra år. Det tror jag. Stå upp tillsammans med mig.